Jag kan börja med att läsa i Matteus 24 och 37. Halleluja. Vad härligt att få tala på ett ställe där man hör det här. Det är inte så vanligt nu för tiden. Underbart. Matteus 24 och 37, då står det så här. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Och alltså Jesus lyfter alltså fram här Noas tid, han lyfter också fram Lots tid och säger att som det skedde då, så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Och vi måste ju ändå intyga att det som skedde då, det som skedde som beskrivs som Noas tid, det som beskrivs som Lots tid, jag tror att vi till och med har gått längre i vårt avfall än på den tiden. Och det är så viktigt att vi verkligen förstår allvaret i den kultur och det som vi liksom upplever nu. Att det går inte hur länge som helst att liksom stå emot Gud och stå emot hans ordningar, de ramar som han har satt upp för våra liv. Och det som han har gjort, det är inte för att begränsa oss, utan det är för att skydda oss ifrån onda makter som liksom vill förstöra och upplösa och så att säga skapa en laglöshet. Gud har för vårt beskydd, så har han gett oss ordningar i sitt eget ord. Och när man så att säga överskrider lagarna och bryter mot dem, ja, då finns det också en på sådd följer skörd. Det vet vi. Men historien upprepar sig. Vi ser att det handlar om gudlösa kulturer. Det som Jesus tar som exempel här. Men i den här uppräkningen som vi ser här. När Jesus säger de åt och de drack. De gifte sig och blev bortgifta. Och så vidare. Det som står här. Alltså, det är ju egentligen inte någonting som är så där alldeles speciellt. Det har väl skett i alla tider. Det är inte direkt i ögonfallande, om man säger så. Men vad som är i ögonfallande då, det är det som inte står här. Därför att allt det här som har med det här timliga eller materiella livet att göra, det har liksom fått en position, och det var det som liksom var livet, det här materialistiska, det saknades ett evighetsperspektiv, och Gud finns inte med, utan det är de här förgängliga tingen som har liksom tagit Guds plats. Och det är precis det vi kan se idag, det som sker, att vi lever verkligen i en tid som vi kan kalla för gudlös. Man vill inte ha Gud, utan det är människan som ska vara, som har tagit Guds plats. Men vi vet vad som sker. Det är ju det att när Gud inte får liksom vara den högste, ja, när han försvinner, då blir det ju så att människan degraderas och degenereras. Och liksom så småningom, vi kan se den här utvecklingen i Romarbrevets första kapitel, att man slutade prisa och tacka Gud. Och så blir det liksom ett moraliskt förfall som liksom slutar i en katastrof. Det är en utförsbacke. Och det är precis i en sån tid som vi lever nu. Där vi ser en kultur som verkligen är liksom i, nästan i, ska man säga, sina dödsryckningar. Det är verkligen ett sluttande plan, va? Det går ut för. Där finns vi i den här tiden. Och Vi har ju naturligtvis ett oerhört ansvar. Vi kan liksom inte bara stillatigande se på allt som händer och tycka att ja, det är förskräckligt nu hur allting är och det var bättre förr. Och vi kan ha, analysera och tycka och tänka. Men det, vi är kallade till någonting mer än så. Herren har låtit oss så att säga få växa upp här och nu för att utföra ett uppdrag för honom. Och återigen, det var så härligt att höra systerns bön här. Det är precis det handlar om, att vi ska få uppenbarelse om och se Gud, hur ska du kunna använda oss? Hur ska vi kunna vara med och vinna människor i en sån här kultur? För att, som jag sa, det är liksom ett samhälle kan inte överleva om det mister sina moralgrepp. Vi kan se så många historiska exempel på liksom hur detta har skett genom historien. När liksom allting, när laglösheten har kommit och så småningom så löses det upp och så kommer liksom bara en katastrof. Det har på sista tiden getts ut tre böcker som på då olika sätt vill beskriva situationen i vårt land. Man talar om det som man brukar kalla för sekulariseringen. Och de här böckerna, titlarna är Det gudlösa folket, Som om Gud inte finns, heter nästa bok, och Landet som glömde Gud. Det är de tre titlarna. Och det handlar alltså helt enkelt om att ja, det är gudlöshet helt enkelt. Men hur blev det så här? Vi vet ju att det såg ju faktiskt väldigt annorlunda ut. Bara för, ja, vi behöver inte gå väldigt långt tillbaka, men säg att vi går tillbaka 100 år eller 120 eller 130 år och vi ser liksom de här tiderna när väckelserna bröt fram och slutet, sista delen av 1800-talet, början på 1900-talet och pingstväckelsen kom där i början på 1900-talet. Det var ju liksom en tid då det var liksom inte att det som var där ute påverkade församlingarna, så att församlingarna likbildades med sin omgivning eller den kultur de levde i. Utan det var ju precis tvärtom, det var ju en sån kraft i församlingarna så att det påverkade hela samhället. Och det blev förändringar. Vi vet att det var ju väckelserörelserna som drev på så att vi fick demokrati och rösträtt först för männen och sen för kvinnorna 10 år senare. Och de här olika sakerna som liksom skedde, det kom ju ifrån det här väckelsefolket. De var ju så fyllda utav den heliga ande och Guds ord och liksom de var med och påverkade istället för att låta sig påverka så till den milda grad som vi ser idag, så att man till och med tar in den moral eller omoral som finns där ute in i kyrkorna och samfunden och börjar liksom ifrågasätta, kan det möjligen vara så att vi kanske måste acceptera samkönade äktenskap och till och med vara med och godkänna samkönade vigslar i kyrkorna. Vilket man har gjort på sina håll. Alltså det är en helt motsatt trend, va? Och det är väl så att om det finns ett övertryck hos oss, då kommer ju liksom inte det där utifrån in. Men om det finns ett undertryck, då kommer det ju in. Och det är väl det som är felet då, att helt enkelt så har den här kraften som ju vi läser om, att vi skulle bli beklädda med kraft från höjden. Om vi inte har det där, utan börjar istället börja jamsa med kulturen, och istället för att vara en motkultur så blir vi en medkultur. Och så blir vi liksom bara statens förlängda arm. Och nu finns det ju orsaker till det där, att det har gått så på det här sättet. Inte minst så tror jag statsbidrag och annat har orsakat att man vill liksom inte stöta sig med staten, som ju är med och betalar. Och de vill ju ha någonting för det de betalar i tillbaka. Men jag tror att den tiden är slut nu då vi kan hålla på och ta emot de där bidragen. Halleluja, säger jag. Det var en broder, en tidningsman, jag behöver inte säga vilken tidning det var, men han nämnde just om det här som har skett nu med det här pressstödet som har varit då, att man nu har ju liksom de här kristna tidningarna blivit drabbade, de har fått de här bidragen indragna och så vidare. Men den här chefredaktören, han sa: "Åh, halleluja", sa han, "nu kan vi säga vad vi vill", sa han. Och jag tänkte, men gode Gud, har ni inte kunnat det förut? Det låter ju förskräckligt. Men så är det, va. Vi ska inte stå i något beroendeförhållande till någon som representerar liksom ett helt annat rike, en helt annan moral, en helt annan liksom både världsbild och gudsbild och människosyn. Allt är ju liksom helt annorlunda. Så att det gäller att vi får stå fria. Ja, det var det om det. Hade jag inte tänkt att säga, men nu har jag sagt det. Men i alla fall, det är så viktigt nu att vi förstår att vi har verkligen ett uppdrag i den här tiden. Och vad är det som har gjort då att det har blivit som det har blivit? Varför blev det så tyst? Ja, det har inte varit alldeles tyst, det kanske man inte kan påstå, men det är ändå en väldig förändring som har skett. Tänk bara, det var ju väldigt fattigt egentligen. Se tillbaka 100 år. Idag så lever vi ju lyxliv jämfört med då. Men då gick det ut tusentals missionärer över de olika världsdelar. Och man sände ut evangelister åt alla håll. Och det fanns inte pengar, men det fanns många brinnande hjärtan. Och liksom det gick, och därför att man trodde på Gud. Man räknade med Gud. Man hade inte en budget så att man liksom skulle kunna klara det. Man räknade helt enkelt med Gud, och Gud var med och hjälpte. Jag minns min egen farfar. Han var ju i Norge under förkrigstiden, och det var ju väldigt fattigt och stor arbetslöshet där på den tiden. Han var pingstpastor där tillsammans med T.B. Barrett och då i den tidiga pingstväckelsen. Och då så i en förort i Oslo då. De var arbetslösa, de hade inga pengar, och det var fattigt och eländigt. Men de satte igång, han var snickare, de satte igång och så byggde de ett kapell där. Så under den stora fattigdomen så lyckades de att bygga det här kapellet, och det fick sen bli en plats för väckelse där i den här Oslo-förorten. Så att jag tror att den heliga ande vill väcka oss med det här pionjäranden igen, så att vi blir som de här som på det sättet bara satsade och tog steg i tro utan att veta att liksom det skulle finansieras. De tog steg där de upplevde att Gud liksom manade dem och kallade dem, även om de inte såg, precis som Abraham när Gud kallade honom. Han sa ja, jag ska gå, men han visste inte vart han skulle komma, men han litade på Gud. Och så får det vara, och det har vi fått se också hemma. Vilka enorma under som vi har fått se när vi verkligen har fått bara förtrösta på Gud. Vi har ett arbete, vi jobbar och gör tv-program, och vi har Vi funderar varje månadslut så här. Ja, Gud, vad är det för typ av under du ska göra den här gången då? Och liksom, det är så fantastiskt att månad för månad så får vi se att Gud ordnade ena gången på det ena sättet, andra gången på det andra sättet. Och han bara liksom, vi behöver inte komma för sent med våra fakturor och förfallodagar, och vi har inte behövt ha några lån, utan Herren har varit med hela vägen. Och jag bara säger, Gud är trofast. Om vi tror på honom, då är han verkligen en Gud som förser. Alltså det är så fantastiskt. När vi gör det som han har kallat oss till att göra, när vi brinner för detta, att vara med och sprida evangelium, halleluja, då har vi hela himlen med oss. Men det här som vi talar om, det har ju verkligen då skett ett paradigmskifte. Men vad är det vi som kristenhet har gjort de här åren då, när vi nu tydligen inte har varit med och predikat så att människor har fått höra evangelium och fått chans att omvända sig? Ja, vad som bland annat har skett var ju det att helt plötsligt för några decennier sedan så blev det så intressant det här med att blanda sig i politiken. Och istället för att, alltså det var som att vad ska man säga, fokus flyttades ifrån det här att vara med och vinna människor till att vinna liksom den politiska makten och på det här sättet vara med och vinna världen. Men vår kallelse enligt det här ordet och det Jesus har sagt, den står kvar, va? Missionsbefallningen, att han har kallat oss att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Vi ska predika evangelium för människorna så att de kan omvända sig, så att de kan så att säga ta emot evangelium. För att han har inte kallat oss till att förbättra världen eller för att vara med och rädda miljön. Han har kallat oss till att rädda människor. Och sen naturligtvis så får ju det bli en konsekvens av vår omvändelse. Att vi inte lever på något slösaktigt sätt med något flit och släng. Eller att vi är varsamma med naturen och så vidare. Men vår huvudkallelse, det är att vinna människor. Och där tror jag vi behöver påminnas om det här. Vad var det Herren sa? Vad var det han sa? Jag tittar på de första kristna. Inte höll väl de på och försökte liksom och ta makten från den politiska ledningen och försöka överta. Det var ju sen när avfallet hade gått så långt så att det blev en del av romarriket. Men inte under den första tiden när man så att säga levde nära det ursprungliga och nära Jesus och apostlarna. Då var det inte tal om det, utan de brann ju för detta att vara med och vinna människor. Och sen finns det ju andra saker. Alltså jag har till och med hört pastorer som står i predikstolen och håller klimatpredikningar. Och på slutet av mötet så gör man en inbjudan till att man ska göra en klimatomvändelse. Och jag menar, man använder orden, alltså det, omvändelse och så vidare, men man liksom fyller dem med ett annat innehåll. Men jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte blir distraherade och börja liksom att hålla på och engagera oss i allt möjligt. Vårt engagemang, man vet att kristna, det brukar vara rejäla människor som har mycket ideella krafter och så vidare. Och då vill man ha dem engagerade både här och där. Men vi har fått en helig kallelse. Och vi ska göra vår kallelse och utkårelse fast. Då ska vi aldrig någonsin komma på fall. Så att det här med sekularisering då, som vi då ser har skett i vårt land. det här, vad det betyder på svenska egentligen, det är faktiskt, det betyder förvärldsligande. Sekularisering betyder förvärldsligande eller ökad likgiltighet för tron. Och det, om vi då tittar på det här, vad det betyder, så att jag menar, om världen är världslig, så borde ju inte det vara någonting som vi liksom höjer på ögonbrynen för. Men om Guds folk blir förvärldsligat, och om det blir en likgiltighet för tron, ja, då är det ju kris, då är det ju allvar. Så att jag är så trött på det här, jag hör, vi måste be att vi får en ny regering, liksom, kan man höra då. Och så, vi har fel regering, vi måste få en annan regering. Och så får man rätt regering, men då är det fel i alla fall. Och så håller man på liksom, med liksom de här politikerna. Och det är så skönt kanske då att kunna skylla problemet på någonting som liksom finns där en bit ifrån oss, va? Det är politikernas fel att det har blivit sekulariserat, och det är politikernas fel att det är så och det är så. Men hallå, det är vi som Guds folk som har blivit förvärldsligade. Det är vi som har blivit likgiltiga. Det är där problemet finns. Och vi måste sluta ljuga för oss själva. Vi måste inse sanningen. Vi behöver omvända oss. Vi behöver omvända oss och fråga Herren, vad är min kallelse? Vad är det du har kallat mig till? Vi har fått det så bra, liksom, och kanske är det det som har gjort att vi, det liksom, det har kvävt det andra andliga livet. Så att vi i all vår välfärd kanske har blivit en ofärd. Att vi liksom, det är materiella, och vi har liksom dragits med i det här, den här jakten som finns där ute, att vi måste ständigt ha nytt och bättre och senaste modell och finaste huset och finaste bilen, och vi ska ha den största tv:n och den, ja, du vet, alltihop det där. Inte tänkte de kristna för 100 år sedan på det sättet. De hade en helt annan inställning. Och de kunde naturligtvis inte uppnå allt det där som vi kan göra idag. Men Herren, han vill verkligen, när vi nu har såna enorma resurser, det finns enorma resurser funderade i den kristna världen. Tänk om vi bara skulle liksom förstå att använda alla våra resurser för att vara med och vinna så många som möjligt. Och liksom hoppa av den här jakten som finns där ute och bara se till att, halleluja, nu ska vi vara med och utbreda Guds rike. Nu ska vi vara med både, så att säga, med vårt vittnesbörd, med våra medel, med våra liv, med allt. Därför att vi har förstått allvaret. Den här uppenbarelsen har kommit till oss, att vi förstår att vi har massa människor runt omkring oss som, om inte vi vittnar för dem, så kommer de att gå till helvete. Det är allvarligt. Det är oerhört allvarligt. Och då får det väl vara hur det vill med alltihop det där andra som vi kände att vi måste köpa. Kanske är det så att vi ska satsa på att vara med. Och inte vet jag vad du ska göra. Det får Herren tala till dig om. Men jag tror att jag är övertygad om det. Att det handlar om ett nytt tänkesätt. Att vara med. Och det här, liksom, jag står inte och skäller på det, för att det här gäller lika mycket mig själv. Och vi har talat om de här sakerna hemma, och Gud har verkligen visat oss att vi behöver omvända oss. Vi har fått göra det på olika sätt, och vi har sett när vi har gjort det, så har det liksom, det har blivit så välsignat. Att, och när vi bor ju i Göteborg, och vi har flera nyfrälsta, och de brinner för det här, för att vara med och vittna om andra. De vet vilket helvete de levde i innan, i liksom missbruk och annat som liksom de satt fast i. Och så fick de möta Jesus och blivit så totalt förvandlade. Och de är ute på stan och vittnar för andra. Och kommer, ena onsdagen kommer de med någon ny och söndagen är det någon annan. Och de har liksom, de är med och drar in skörden. Halleluja! Och vi kan ha våra föreställningar och tankebyggnader. Ja, men det är så svårt och det är så hårt och det är så omöjligt. Men Herren, han visar oss, han kallar oss på olika sätt att bara göra det som han kallar oss till att göra. Och det är så onligt, det är anpassat till oss var och en. Hur Herren vill använda oss. Det finns ingen mall för det. Men just det här att Herren verkligen vill väcka den här själavinnandes eld i våra hjärtan. Det är så viktigt. Och jag tror att vi känner det här också. Och att Jesus... ni kanske är igång och vittnar mycket här. Jag vet ingenting om vad ni gör och så. Men jag tror att Herren bara kallar oss som Guds folk i det här landet till en ny tid. Vi har hört om att det kommer väckelse. Det är ju viktigt då att förstå att detta med väckelse, det är nog inte någonting som bara kommer. Utan man tänker så här att Gud sänder väckelse. Men Charles Finney, han sa en gång så här att en amerikansk evangelist som var med och fick vinna tusentals människor för Herren. Han sa det vore dåraktigt att gå ut till bönderna som... på den här tiden av året och säga till dem att ni behöver inte plöja, ni behöver inte hålla på och liksom bearbeta jorden och harva och så och vattna och kämpa på det här sättet. Det kommer en underbar skörd till hösten. Herren ska göra det. Och det är precis som att jag hör många gånger det här att jo, det kommer en väckelse och liksom när decennierna går, det är ungefär lika långt till den där väckelsen hela tiden. Den är där framme som en slags hägring. Men jag tror att den här väckelsen, den kommer som ett resultat utav ett såningsarbete. När vi så att säga gör vår bit, halleluja. Paulus han säger, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Men Gud gjorde inte alltihop, utan han vill ha medarbetare som arbetar tillsammans med honom. Vi får vara med, vi får så, vi får plantera, vi får vara med och vattna och utföra vår bit. Men vi kan inte liksom få det att växa en enda centimeter, utan det är Gud som ger växten. Så att han vill ha medarbetare som står tillsammans med honom och... Jag tror att många känner, ja Herre, jag vill vara med och tjäna dig. Jag vill vara med och verka på det sätt som du kallar mig och göra det som du har kallat mig till att göra. Du vet att det här med att liksom följa med tidsandan och detta då som har med sekularisering att göra. Det är liksom... Det att flyta med, det går av sig själv. Men det krävs alltid mer kraft och beslutsamhet att leva motströms. Det kostar på att stå emot sekulariseringen. Det kostar på att stå emot tidsandan. Det är ett pris att betala. Och det är också, det finns ett lidande som Jesus talar om också, att när man inte följer med, när man inte accepterar de olika, så att säga, den moral och allt vad som nu liksom kommer, ja, då kan man bli kallad för allt möjligt, va? Hatpredikanter och homofober och alla namn som man hittar på, för att man liksom vill stå upp för vad Guds ord säger. Det är sannoliken inget hat, det är ju tvärtom. Gud är kärleken, han vill alla människor väl. Så att när vi talar hans ord, då vet vi att det att Gud talar till oss det som är för vårt allra bästa, därför att han älskar oss. Men vad ska vi då göra? Jag tänker så här, det är så fantastiskt och underbart när man liksom läser ordet och anden får liksom göra levande, och så känner man att man får den där längtan. Det är inte någonting att det liksom, man känner någon piska, nu ska du ut och vittna eller göra någonting, utan man bara känner att den där kärleken som Gud liksom bevisar genom att sända sin son till den här världen. Det är så att han utgjuter av sin kärlek i våra hjärtan. Så att det som fick Gud att sända det dyrbaraste han hade till den här världen, det är den kärleken som han vill utgjuta i ditt och mitt hjärta. Och det innebär att den uppsökande kärleken som det här handlar om, ja, det bara liksom fortplantas i oss genom att vi drivs av Guds ande. Vi drivs av den heliga ande. Vi har blivit beklädda, halleluja, med hans ande. Vi har blivit fyllda av hans kärlek för att liksom bara fortsätta detta som Gud gjorde genom att sända Jesus. Och jag tänkte så här häromdagen när jag läste i Lukas, det 15 kapitlet. Du vet, det brukar kallas för de förlorades kapitel. Där det står om den förlorade sonen och kvinnan som har förlorat sitt silvermynt. Och det är den här sonen och herden som har förlorat ett får. Och vi ser det här. Det är tre olika situationer där det handlar om att någonting är förlorat. Men det är ju Gud som har drabbats av en förlust i alla de här olika situationerna. Det är han som är liksom herden som har förlorat det här fåret. Eller kvinnan som har förlorat sin silverpeng. Eller fadern som har förlorat sin son. Det är ju Gud som har förlorat någon, och det är han som i sin uppsökande kärlek liksom vill, han lämnar de 99 för att söka upp det här förlorade fåret. Alltså vi ser hela tiden hans enorma kärlek och omsorg om att alla, han vill att alla ska bli frälsta, och han gör sitt yttersta, och det är därför han vill använda dig och mig, och vill att det som så att säga driver honom, som drev honom till att sända Jesus till den här världen, att det är den kärleken, att det är det drivet som du och jag ska få att vara med och söka upp de förlorade och föra dem tillbaka till herden eller till fadern. Halleluja. Tänk vilket fantastiskt uppdrag vi har fått, att vi får vara med på det sättet, att söka upp de här som är förlorade och ge dem tillbaka. Här är fåret som var förlorat. Här är sonen som var förlorad. Här är det som har gått förlorat. Så att han vill använda dig och mig. Och det står ju så tydligt i Romarbrevet i det 10 kapitlet, 14 versen så här. Att vi har en del i detta. Gud sänder inte änglar för att utföra det här uppdraget, utan det är du och jag som är kallade till att göra det. Och i Romarbrevet 10 och 14 så står det: men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Och det vet vi, alltså, går vi ut så vet vi, alla kommer inte ta emot. Och det säger Jesus också, han talar om en såningsman som gick ut att så. Och han sådde, somt föll på vägen, fåglarna kom åt upp det. Något föll här, något föll där. Men så var det, halleluja, något som följer den goda jorden. Så att ge inte upp om den första du vittnar för inte vill ta emot. Nästa kanske vill ta emot. Och det är så härligt. Det står att det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Eller en över 99 rättfärdiga som inte någon bättring behöver. Så att det blir glädje i himlen och det blir glädje för den som får vara med och vinna. Det finns nog ingen glädje på jorden som är större än detta. Som är själavinnandets glädje. Men Jesus säger om sig själv att han har kommit för att uppsöka och frälsa de som är förlorade. Alla människor inser inte att de är förlorade. Men många gör det. En del är stolta. Jag är inte förlorad. Jag är ingen dålig människa. Jag är inte som de där knarkarna eller de där. Jag sköter mig. Jag betalar mina skatter. Och det finns mycket av de attityderna. Men det finns många där ute. Och det finns en sån nöd idag. Det är en sån nöd i det här landet. Det är ett rop som bara stiger upp. Det är så många, så många unga som inte ser någon framtid. Det är så mycket depression och ångest bland unga som det troligen aldrig har varit tidigare. Därför att man har ingenting att hoppa på. Man har tagit Gud ifrån dem. Men vad har man fått istället? Ingenting. Bara en massa olika ting som absolut inte liksom kan svara emot det inre behovet som alla människor har. Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Och djup ropar till djup. Det är många som verkligen ropar. Och ropet stiger till Gud. Men Herren, han vill koppla ihop med oss. Så att han kan förmedla, visa, där finns de, där är de. Gå ut, var med, kontakta dem. Halleluja. Skörden är stor, men arbetarna är få. Be för den skörden, för den skull skördens herre, att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag ska bara säga till sist här att Herren, han kallar oss till att bli människofiskare. Precis som han kallade Petrus och Andreas och de andra Zebedeus söner. Du vet att, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Detta att följa Jesus, halleluja, det innebär nog det att vi blir människofiskare. Jag ska sluta nu, men jag vill bara be tillsammans med er att den heliga ande verkligen ska få röra vid våra hjärtan och att vi ska få se många bli frälsta det här året. Visst vill vi se många bli frälsta. Vi längtar efter det och Herren vill använda oss. Tänk inte efter, men jag kan inte och så vidare. Det är sant, du kan inte. Det har Gud insett också. Det var därför han sa till sina lärjungar, stanna här, sa han. De hade varit i världens bästa bibelskola. De hade suttit vid Jesu fötter och sett honom verka i 3 år. Men han säger till dem, stanna här. Ni ska inte gå ut och vittna nu, stanna här. Säger han i slutet innan han ska lämna dem. Tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Då ska ni gå ut. Halleluja. Så vi ber om det här nu. Att vi verkligen får bli beklädda med den här kraften. Och att den här helige andesmörjelsen får vara över oss och vi får bara flöda ut av denna kärlek som bor i Faderns hjärta. Han älskar alla de som är förlorade. Han älskar alla människor. Han vill älska dem till korset och han vill älska dem genom dig. Halleluja! Så att de får komma till Fadern, att de får komma till den gode herden och bara uppleva den godhet och nåd som bara strömmar ut från honom. Han vill använda dig. Halleluja. Vilket fantastiskt uppdrag. Han har betrott oss med försoningens ord. Vi får vara hans ambassadörer. Hans sändebud som han använder på det här sättet. Och det handlar om, halleluja, att tjäna honom. Att göra det som han har på sitt hjärta. Tänk vad underbart. Tack Jesus.